Hej på er. Roligt att jag får komma hit. Ni fyller ju faktiskt halva kyrkan också, så det känns bra. Om ni tycker att jag låter lite annorlunda så är det att jag har lite plast in i munnen och blir jag muntorr, då läspar jag jättemycket. Jag har en tandställning. 42 år gammal så tycks jag vara tonåring och tandställning. Så jag måste dricka ganska mycket för att det ska funka bra. Men jag har bara sagt det så slipper ni fundera på varför det låter konstigt. Du är i goda händer, lyssnade vi på sången här. Och precis som mamma sa, vi är verkligen i goda händer. Och jag hoppas att ni efter den här stunden med lite bibelstudier också ska känna i ännu större utsträckning i oj vilka goda händer vi får vila i. För rättssäkerheten i treenigheten var en titel som kom efter att jag faktiskt hade försökt fånga treenigheten lite mer. När man är uppvuxen med synen på en treenig Gud så kan det ju bli slentrian i tanken utan att man kanske riktigt har förstått vad det innebär. Nu tror inte jag att vi fullt ut här på jorden förstår storheten i treenigheten. Men jag tänkte så här, det måste finnas mer än det här att jag är både mamma och fru och dotter i ett. Det är ungefär som treenigheten. Ja, det är en riktig förklaring, men det måste finnas mer än liksom att vi kan vara olika personer i en, ha olika roller. Det måste ändå finnas mer. Jag har också hört förklaringen att far är som is och sonen är vattnet och anden är ångan. Ja, absolut. Paulus säger att naturen vittnar om hur stor Gud är och vi är utan ursäkt som inte ser honom i naturen till och med. Så där finns det också vishet att hämta. Ja, men det måste finnas mer. Så att när jag har grävt lite det här så har jag hittat så mycket fantastiskt som jag bara vill dela med er i all enkelhet. Jag tror att det finns så mycket, mycket mer än det som jag tänker dela också. Men man måste ju börja någonstans. Innan jag läser ska vi bara be att Herrens ande får låta ordet bli levande för oss. Ja, tack Jesus för ditt fantastiska ord. Tack att du i ditt ord beskriver vem du är. Så att vi ska förstå vilka vi är och vilka vi är i dig och vad vi har i dig. Vad du har gjort för oss, vad du gör för oss och vad du kommer att göra för oss. Låt det landa i oss ännu lite mer den här förmiddagen. Välsigna var och en som är här. Amen. Vi ska läsa från Romarbrevet inledningsvis. Romarbrevet 8. Från vers 26. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden vädjar för de heliga, så som Gud vill. Vilka meningar, vad man tänker efter, stannar upp en liten stund. Anden ber för oss i våran svaghet, och han suckar utan ord, bön som vi behöver inför fadern. Därför att fadern som utforskar våra hjärtan och vet precis allt om oss, informerar anden om vad han behöver be om för att hjälpa oss i våran svaghet. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Vi skulle kunna stanna bara efter den här versen och så kan vi prisa Gud i några timmar. För det här är så stort, men det finns mer att läsa. Vi hoppar till vers 33 i samma kapitel. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och vädjar för oss. Här ser vi att sonen gör samma sak. Han tog på oss vår skuld, vår skam, tog den. I döden uppstod, sitter nu på Faderns högra sida. Och vad står det? Vädjar för oss. Vi har alltså två personer i treenigheten som bara vädjar för Guds barn. För hur ska vi beskriva de här tre olika personligheterna i treenigheten? Ja, som sagt, det är ju jättesvårt. Men lite kort, några exempel. Om vi hoppar till femte Mosebok 32. Så får vi en härlig kort beskrivning om vem far är. Gud fader är. Femte Mosebok 32 och 4. Det här är ju Mose avskedsång. När han börjar ha gjort sitt. Efter sin jordevandring. Och oj vilket liv han har levt. Med Gud och med detta folk som han har fått leda. Då säger Mose så här. Femte Mosebok 32:4. Om Gud. Eller vi kan läsa från vers 3. Herrens namn ska jag förkunna. Ge ära åt vår store Gud. Han är klippan. Fullkomliga är hans gärningar. För alla hans vägar är rätta. En trofast Gud utan svek. Rättfärdig och rättvis är han. Vilken mening. Hela vers 4 här. Det är en enda mening. Och det står att Gud är en klippa. Att han är fullkomlig. Att alla hans vägar är rätta. Han är trofast. Han är utan svek. Han är rättfärdig och han är rättvis. Det är 7-8 förklaringar om vem Gud är i en mening. Och allt handlar om att han är sann. Han är rätt. Han är rättvis. Det är Gud far. Så man skulle ju också kunna se på treenigheten som ett rättssystem. Där Gud är domaren som ser till att rättssystemet upprätthålls. Det finns ingen demokrati i världen som inte får kallas demokrati om man inte har ett stabilt rättssystem. Att alla är lika inför lagen och att man har tillgång till försvarare och att det finns alla på plats som ska se till att rättsskipningen blir så rättvis den bara kan. Det är det som är en del av att vara en demokrati. Och allt det här har vi förstås från Guds ord. Det här som grunden för det som kallas demokrati läggs. Och här beskrivs Gud som själva rättssystemet själv. Helt rättvis. Och så har vi det här problemet. Att människan har fallit och inte kan leva upp till hans normer. Vi kommer liksom inte ens i närheten. Så där har vi far. Han är våran domare. Han utransakar oss och ser allt som finns i våra hjärtan. Och hoppar vi till Hebreerbrevet så beskrivs han här i kapitel 12, vers 28 på följande sätt. Hebreerbrevet 12, 28. När vi nu får ett rike som inte kan skakas, låt oss då vara tacksamma. På så sätt ska vi tjäna och behaga Gud med vördnad och fruktan. För vår Gud är en förtärande eld. Gud fader beskrivs alltså som en förtärande eld i sin rättvisa, i sin helighet, i sin person. Någon man inte kan närma sig hur som helst. Vördnad och fruktan nämns här för denna förtärande eld. Där har vi en liten aning om vem Gud fader är. Han finns beskriven på så många sätt. Så vi ska inte liksom låsa in honom här. Men det är en del i att förklara treenigheten utifrån ett rättssystem. Sonen då? Jesus. Vi kollar Hebreerbrevet 4. Vers 14. När vi nu har en så stor överste präst som har stigit upp genom himlarna, Jesus, Guds son, låt oss då hålla fast vid vår bekännelse. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som har varit frestad i allt, liksom vi, fast utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd och hjälp i rätt tid. Här beskrivs Jesus som den här försvarsadvokaten som behövs om rättssäkerheten ska vara på plats, om rättssystemet ska upprätthållas. Vi har alltså en försvarare i treenigheten som har varit frestad som vi, som har vandrat på jorden som vi, som har medlidande med oss och som kan sitta bredvid pappadomaren och ändå flika in de där försvarande orden som han vet att vi behöver. Det är en del av sonens uppgift i treenigheten. Och den helige ande då? Johannes evangeliet beskriver det så härligt. Johannes 15 och 26. Då säger Jesus: men när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början. Vers 26 här. Samma sak här, det är så mycket information i en liten mening. Men när hjälparen kommer, jag ska sända hjälparen, säger Jesus. När hjälparen kommer som jag ska sända, men från fadern. Det är som att de hörde ihop här förstås. Sanningens ande som utgår från fadern, då ska han vittna om mig, säger Jesus. Här är så tydligt hur far, son och ande är en person, men med olika uppdrag. För lärjungarnas skull, för våran skull. Ni ska få en hjälpare som berättar för er om vem jag är. När jag är borta så kommer han fortsätta att berätta. Och det är fadern som har sänt honom, han är sanningens ande. Och så ser vi hur de hänger ihop och har ett gemensamt uppdrag. Det här behovet av att ha en försvarare eller en hjälpare, det ser vi ju redan i Gamla testamentet. Om vi tittar till exempel i Första Mosebok 18, när Abraham vädjar inför för Gud, när Sodom och Gomorra ska straffas. Ni vet när Abraham går in i den här dialogen med Gud, för han vet ju att han har ju sin släkting Lot i den här staden som ska fördärvas. Så vågar han ändå närma sig Gud och säga: men om det finns några rättfärdiga då, hur gör du då? Och ni har säkert läst den här episoden hur Abraham så vågar sig. Några frågor till. Och han får till svar: ja, men finns det så många rättfärdiga, då ska jag skona staden. Som att Gud lyssnar på Abraham när han ber för de rättfärdiga i staden. Ett annat exempel är Femte Mosebok 9. Det kan vi faktiskt läsa tillsammans. Femte Mosebok 9 och 25. Det här är ju också när Mose sammanfattar sitt liv och vandringen genom öknen och allt det här. Vi ska se vart vi ska börja läsa. Det handlar ju om när Gud blir så arg på sitt folk. Han är less på dem. Vi kan ta från vers 22, 9-22. I Tabera, i Massa och i Kibrot Hatava väckte ni också Herrens vrede. När Herren sände er från Kadesh Barnea och sa: dra upp och erövra landet som jag har gett er. Då var ni upproriska mot befallningen från Herren er Gud och trodde honom inte och lyssnade inte till hans röst. Upproriska har ni varit mot Herren ända från den dag då jag lärde känna er. Och då säger Mose, och jag föll ner inför Herrens ansikte och låg så de 40 dagarna och de 40 nätterna. För Herren hade sagt att han ville förgöra er. Jag bad till Herren och sa, Herre Gud, förgör inte ditt folk och din arvedel som du har friköpt med din stora makt och som du med stark hand har fört ut ur Egypten. Tänk på dina tjänare Abraham, Isak och Jakob och se inte på detta folks hårdhet, ogudaktighet och synd. Annars kommer man att säga i det land som du förde oss ut från, Herren kunde inte föra in dem i sitt land som han hade lovat dem, och han hatade dem. Därför förde han ut dem för att döda dem i öknen. De är ju ditt folk och din arvedel som du har fört ut med din stora kraft och din utsträckta arm. Här går Mose in som en medlare, som en försvarsadvokat för Israels folk, för Israels barn som har varit så upproriska mot Herren. Och jag tror inte att Gud hade glömt sitt förbund. Jag tror inte det har med det att göra. Men jag tror att han vill visa att redan från start ville han visa sina barn att jag har försvarsadvokater åt er. Det är så här jag jobbar. Jag vill att ni ska veta att det finns de som för er talan inför mig. Jag som är helig, jag som är rättvis. Jag har mina försvarsadvokater. Vi har alltså en domare och vi har en försvarsadvokat. Att vi har faktiskt två försvarsadvokater har vi läst. Vi har läst att både Jesus och anden försvarar oss inför far. Och att det är Gud själv som planterar i dem att försvara oss. Så egentligen är domaren ganska partisk för våran skull också. Men han är rättvis. Så han har de här försvarsadvokaterna. Sen har vi en åklagare. Så ni ser vad han är liksom i minoritet om vi jämför med treenigheten. Och ändå kan jag inte låta bli att fundera på hur ofta lyssnar vi inte på den här åklagaren lite mer än de här tre i treenigheten som har lagt ner sina liv för att försvara oss. Andra Korinthierbrevet 4 beskriver ju så fantastiskt hur det fungerar med frälsningen och ljuset ifrån Jesus. Andra Korinthierbrevet 4:7 står det så här. Men denna skatt, alltså Jesus, alltså frälsningen, ljuset. Denna skatt har vi i lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Det är så snygg beskrivning av vilka vi är och vem Gud är. Vi är de här handgjorda lerkärlen som Gud har beslutat att, alltså universums herre har beslutat att i de här kärlen vill jag lägga mitt ljus, min kraft, min nåd. Men jag lägger dem i de här handgjorda små krusen. För de ska ju inte ta åt sig äran över mitt verk. Och när de går sönder, krasch, för det händer lite nu och då med de här kärlen, då ska sprickorna synas. Det är liksom en del i själva grejen för att Gud ska få äran. Och de här små lerkärlen vet att tänk att trots att jag är trasigt handgjort lerkärl så får jag vara bärare av den här enorma skatten. Det är en så fantastisk bild på hur det fungerar. Så låt oss bara leka lite med tanken utifrån det vi har läst här. Vad som händer när vi spricker. För det gör vi ju förr eller senare, vi människor. Och även efter lappning och lagning så kan det gå sönder igen. Det är bara som det är för oss allihopa. Så leker vi med tanken. Något blir fel. Hjälparen är framme. Nu blev det lite tokigt där, men vet du vad? Vi börjar om. Vi kan alltid börja om. Jag hjälper dig. Vi gör något bättre av det här. Det är väl det första som händer. Men du kanske lyssnar på åklagaren, för han är också framme väldigt fort. Och så säger han, nu har du bränt alla dina broar. Nu är det för sent. Nu är det ingen idé att du fortsätter i Guds rike överhuvudtaget. För att nu har ju du gjort bort dig. Och samtidigt som vi sitter där och funderar, ska jag lyssna på hjälparen eller på åklagaren? Vi är ganska bra på att lyssna på åklagaren, tror jag. Så händer det någonting i hela tronrummet i himlen. Anden talar inte bara med oss. Han börjar också sucka till far. Det är ju det här Paulus skrev i Romarbrevet, eller hur? Så jag hittar inte på. Då säger anden, utan ord pratar ju han. Så jag vet inte exakt vad han säger. Han säger det Gud vet att han behöver säga. Han som känner oss utan och innan. Samtidigt pratar Jesus. Och han verkar prata med ord. Han är ju ordet, så jag tror att han pratar ganska högt. Han säger, men du pappa, nu blev det fel. Men det där är ju ett av mina barn. Ett av våra barn. Och så börjar de prata gamla minnen som far och son kan göra ibland. Och deras absoluta favoritminne, det återkommer alltid till Golgata. Och så pratar de om, minns du pappa? När jag spikades upp på korset. Minns du när vi skildes åt? Ja, hur ska jag kunna glömma det, säger pappa. Det är väl det jag tänker på varje dag. Och så gläds de när de kommer fram till tredje dagen och jublar över att dödsrikets nycklar är nu i sonens händer. Evangeliet har predikats till och med i dödsriket. Det är så mycket större än de goda nyheterna om Jesus och det som händer på Golgata är så mycket större än att det begränsas till våran tidsålder. Det innefattar alla tidsåldrar som finns. Det finns beskrivet i Bibeln att vi har flera tidsåldrar. Det innefattar döden, det innefattar historien och framtiden. Och så pratar de om det och gläds över det. Och där sitter du på din kammare och vet inte riktigt vem du ska lyssna på. Men jag hoppas att vi hädanefter ska komma ihåg att vi har tre som försvarar oss. Och åklagaren, han är så högljudd bara för att han vet att han har så kort tid. Och för att han sitter så hårt spänd i sin rem som han snart inte ens kommer att... Den kommer att halas in, så då har han inget utrymme överhuvudtaget. Och jag tänker också så här, om Abraham och Mose kunde medla så frimodigt inför farskärv, denna helige fader, för vänner och för sitt folk, för sin släkt. Hur mycket mer ska inte faderns egen son som sitter där på högra sidan och vunnit seger framgångsrikt kunna medla och försvara oss? Gud visade att Abraham kunde göra det och att Mose kunde göra det. Till viss gräns förstås, de var människor. Men det säger också någonting om hur våran förbön har makt. Eller hur? Och hur mycket ska inte Jesu ord och andens suckar vara framgångsrika? Och sen fortsätter de att prata. Och ett annat favoritsamtalsämne som de har, det är den här festen som de håller på att planera. Den tror jag de återkommer till ganska ofta. För det verkar finnas så otroligt mycket glädje i treenigheten. Och det är någonting mer, förutom rättssäkerheten, så vill jag skicka med att det verkar finnas sån glädje i treenigheten. Som exempel ska vi läsa Ordspråksboken 8 och 27. Jag är helt övertygad om att det handlar om Jesus här i Ordspråksboken 8. Och jag ska läsa från vers 27. För till och med första Mosebok säger att i begynnaren står det också skapade Gud himmel och jord. Och Paulus säger ju flera gånger att det är i Jesus vi är skapad. I honom, genom honom och till honom. Så jag tror att det här är Jesus, Ordspråksboken 8, 27. När han, alltså Gud, när han beredde himlen var jag där. När han välvde ett valv över djupen. När han fäste skyarna där uppe och djupets källor bröt fram med kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt. När han la jordens grund, då var jag verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, ständigt jublande inför honom. Jag jublade över hela hans värld och hade min glädje hos människors barn. Det finns en sån glädje i treenigheten. Så den här festen de planerar, den kommer vara allt annat än tråkig. Det är festernas fest som vi är inbjudna till. Lammets bröllop. Och jag tänker så här också att om Abraham och Mose kunde medla så frimodigt, så ska vi inte glömma bort kraften som vi har i våran bön och i våran förbön. Ett ord som har legat över mig länge är från Jesaja 43. Vi ska läsa det avslutningsvis. Jesaja 43, vers 18. Tänk inte på det som hänt. Bry er inte om det som var förr. Se, jag gör någonting nytt. Redan nu visar det sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg i vildmarken och strömmar i öknen. Jag tycker att den där frågan är så fantastisk. Märker ni det inte? Och jag har lagt märke till att Gud ofta använder den här typen av frågor. I Hesekiel, när Hesekiel får i uppdrag att be liv i de här torkade benen, då får han också frågan, kan döda ben få liv? Det är något sånt där i, som han säger i kapitel, vad är det i Hesekiel, 37 kanske. Och Hesekiel, han svarar så diplomatiskt. Jag tänker själv så här, han har säkert större tro än vad jag har, Hesekiel. Men han svarar inte bara, ja det är klart, så trosvist. Utan han får den här frågan, kan döda ben få liv? Och då säger han, du vet det. Säger han till Gud, vågar inte säga nej, vågar inte säga ja. Men du vet det. Jag tyckte det är ett härligt svar. Och så får han det här budskapet att han ska profetera liv i det som är dött. Och så får han se hur det börjar rassla. Och vi som kan våran bibel vet att det här handlar om Israels på nytt födelse. Och jag tror också att det handlar om förbönens makt i situationer som ser så döda ut som de här benen gjorde. Hur man faktiskt kan få vara med och be liv i det som är dött. Om vi har en försvarare, två försvarare, som försvarar oss hela tiden. Varje gång något blir fel, någonting dör, så profeterar de liv i det. Så får vi också vara med och be liv. Och det är som att den här frågan har bara ringt i mig senaste halvåret. Redan nu visar det sig, säger han. Märker ni det inte? Märker ni inte vad jag gör? Och jag har haft förmånen att få intervjua så många människor. Då har jag skrivit en hel del för Världen idag de senaste 1,5 åren. Och jag skriver framförallt personporträtt av människor som har ett vittnesbörd. Och det de alla har gemensamt, det är att de har gått igenom något riktigt jobbigt och tufft. Och det är just det, den svärtan, som sen på något märkligt sätt har fått bli i själva. Jag ser nästan en sån här längdhoppare framför mig. Som de tar sats på en viss platta för att ta fart. Det är som att den här jobbigaste av perioder sen har blivit deras språngbräda, så kan man säga. In i den kallelse som de hade för sina liv. Och ibland har det tagit tid. Jag pratade med en kille från Umeå som hade helt fruktansvärd uppväxt. Adopterad från Sri Lanka. Kom till Vännäs som tvååring, får se sin adoptivpappa dö där vid 4-5 års ålder. levde med en styvpappa sen som misshandlade honom psykiskt. Började med alkohol, flydde till det. Han var i 20-årsåldern. Då han inte hade varit med om någonting riktigt trevligt i livet alltså. Och så får han möta Gud och får ett nytt liv förstås. Men han kände ändå så här, vad blir av mig? Liksom. Och åren går, jag ser jämnåriga, de lyckas med sina karriärer och de företar sig sina saker. Och han var så här, någonting ska jag väl kunna göra. Han var som sugen på att ge tillbaka till sitt hemland Sri Lanka. Så någon har ändå räddat mitt liv en gång när mamma eller vem det nu var lämnade bort mig. Jag skulle vilja starta ett barnhem på Sri Lanka. Så här. Det var hans idé. Alltså, men jag har ju ingenting. Men jag måste ju försöka. Tänkte, alltså, han drog i trådar hit och dit. Det var aldrig någon som ville hjälpa. Det var aldrig någon som trodde på hans idé. Han blev 30 år. Han blev 40 år. Han sa, det hände ingenting. Alla sprang om mig. Men jag hade bönen i mig hela tiden. Och det var just det här gudsordet om att profetera liv i något. För han kände att han hade en längtan. Så han, i 20 år bad han liv i det här barnhemmet. Och så plötsligt en dag, när tiden var inne, när Guds timing var rätt, då föll bara alla bitar på plats. Då behövde han liksom inte kämpa längre. Och varför han måste vänta 20 år, det vet vi ju inte på den här sidan i evigheten. Men ibland får vi det. Och i våras var han på invigningen av ett barnhem på Sri Lanka. För han hade bett så här. Men Gud, det enda jag har, det är ju mina trauman. Kan vi göra någonting av mina trauman? Och det blev hans livsmission. Nu lever han det här. Och får ju se andra små barn få hjälp i hans hemland. Så jag tänkte att vi skulle ta en stund faktiskt. Då vi, först kan vi fundera själv så här. Vad har jag för döda ben i mitt liv? Vad är det för situationer? För personer, relationer, situationer som ser helt döda ut? Vad är det som ser helt kört ut? Vad ser ut som att nu har vi hamnat vid en återvändsgränd och här finns det liksom inte mycket mer att göra? Och det kan vara i våra egna liv och det kan vara i andras liv runt omkring oss. Men vi tar en liten stund och funderar, vart har jag gett upp i bön? För det gör man ibland utan att man kanske tänker på det, för att man tänker att det där var ändå kört. Så det slutar jag be för. Man liksom ber bara för det man har tro för. Kan jag göra i alla fall. Fundera en liten stund, vad känner du så här? Det här är dött. Det här är så trist och tört. Och den här veken, det finns inte ens någon glöd kvar i det här. Den här situationen, det är helt dött. Och hittar ni någonting där så tänker jag att vi bestämmer oss endräktigt för att nu lyfter vi de situationerna, personerna, relationerna, vad det nu är, inför våran far. Ni vet, de som inte gör annat än att sucka och vädja för oss. Och så försöker vi stämma in i andens suckar. Och man kan hitta den dimensionen, andens förbön. Och så får vi vara med och profetera liv i det som ser dött ut. Helt enkelt. Ja, Jesus, jag vill tacka för mina vänner och syskon som är här idag. Tack Jesus att vi allihop är de där handgjorda lerkrusen som du har valt att stoppa ditt ljus, din nåd, din kärlek, din glädje i. Trots allt. Och Jesus, jag tackar dig för att vi vågar visa de där sprickorna. För där får ljuset stråla så mycket kraftigare än om vi försöker gömma dem. Jag tackar dig för den här fantastiska löftena om att din son försvarar oss. i tronrummet i himlen. Och jag tackar dig för att din ande suckar ordlöst. För att vi ska få den hjälp vi behöver i rätt tid. Jesus, jag ber om hjälp att vi ska sluta lyssna på åklagaren. När vi tror att det är kört. I våra egna liv och i andras liv och olika situationer. Jag ber att vi skulle kunna hitta den där bönens profetiska dimension som din ande har. Den som talar liv i döda ben. Och jag ber också att vi ska kunna se när det börjar grönska, när det börjar spira. För du gör så mycket just nu. Och jag tror du ställer frågan till oss som du gjorde här i Jesaja. Ser ni inte? Märker ni det inte? Jag gör någonting helt nytt. Jag vill att ni ska fokusera på det jag gör nytt. Jag vill att ni ska be liv i det som är dött. Tack Jesus att du hör alla våra böner. Och hur ofullkomliga de än är i sig själv, så fyller du på med din ande och med din sons försvar. Så det blir en kraftfull verksam bön inför dig. Välsigna var och en. Och jag ber att Bålsta kyrkan ska vara en plats för bönen. Få fortsätta vara en plats för bönen. För den bön som ber liv i det här samhället. Tack att de inte har gett upp. De har fortsatt år efter år. Och finns fortfarande här. Och står på ditt ord.